Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är en av landets mest hyllade poeter, en radikal röst som gett motståndet och revolutionen ett samtida ansikte. Hennes genombrott kom år 2013 med boken Vit svit, en diktsamling som översatts till en rad olika språk och som bland annat nominerades till Augustpriset samma år. Till det är hon också översättare, dramatiker och litteraturkritiker. Nu under våren är hon aktuell med boken Trado, som är skriven tillsammans med den rumänska poeten Svetlana Kristen. Men hon har också en osedvanlig förmåga att reta upp sina politiska motståndare, särskilt de på högerkanten. När hon sommarpratade i radions P1 för snart 2 år sedan blev hennes program ett av de mest anmälda någonsin. Och Gunnar Axén, dåvarande riksdagsman för Moderaterna, skrev att han ville slänga ut sin TV genom fönstret som protest mot att programmet fick sändas i public service. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Athena Farrokhzad.
Vill du ge mig det där vattenglaset? Mm. Tack. Så.
Men pröv, jag bara ställer in lite ljud. Ja, så pröva och prata liksom i...
Absolut.
I den styrka.
Så. Ja, men ungefär så här. Ja, men, jag kan prata högre också om du vill, men, ja, men det här är bekvämt för mig.
Vi gör en sån här vanlig... Berätta om vädret utanför, bara så att jag får...
Vädret är fantastiskt. Solen skiner äntligen, inte ett moln på himlen.
Men vi prövar att börja någonstans.
Ja,
då.
Vi gör det. Mm. Spännande.
Så får vi se var vi hamnar.
Ja, absolut.
Athena Farrokhzad sitter hemma hos mig i min lägenhet på Södermalm i Stockholm. Och det är en sån där varm vårdag som gör att man för första gången på året kan ha alla fönster öppna på vid gavel. Det här är ett samtal som jag länge velat föra. Kanske väcktes tanken redan när jag hörde det där beryktade sommarpratet för snart 2 år sedan. Det som var så sprängfyllt av politik, agitation och revolutionära drömmar, men där det skarpa politiska språket hela tiden hade en klangbotten i något mjukare, något nästan ömsint. Det var ett poetiskt omkväde som återkom genom hela Athena Farrokhzads sommarprat. Om inte världen hade sett ut som den gör, sa hon, så skulle jag vilja prata om något helt annat. Om träd, om björkarna, cypressen och tårpilarna. Om mormors trädgård där myntan växer längs med bäckarna. Jag minns hur jag då tänkte att det där andra också måste vara ett motstånd. Och att det är en väg som jag personligen tilltalas av. Fred istället för kamp, något helande istället för motsättning. Kanske har det att göra med att jag själv en gång verkligen trodde på revolutionen ungefär som den beskrevs i Athena Farrokhzads sommarprat. Men att jag sen började tänka annorlunda. Om det politiska, om sambandet mellan dikt och revolution, om utopisk socialism och drömmen om paradiset. Om allt det här kommer vi prata längre fram. Men det här är också ett samtal om språk och poesi. För på bordet bredvid oss ligger Trado, boken som Athena Farrokhzad nyligen har gett ut tillsammans med rumänska poeten Svetlana Kristen. De har skrivit på svenska och rumänska och sen översatt varandras texter. Och det är en tredelad samling som till stor del kretsar kring vad just en översättning är. Det här är poesi mot en ofta mytologisk klangbotten där en översättning beskrivs som en ark innehållandes den andres värld som säkert ska föras över språkförbistringens hav. I Trado finns också en längre essä där citat från till exempel Primo Levi och Octavio Paz fördjupar bilden av vad en översättning är. Det handlar då till exempel om grundmyten kring det första språket, urtillståndet av förståelse som sedan förstördes när Babels torn byggdes och språket splittrades i 1000 bitar. Men här finns även en annan bild av splittring. En bild som gång på gång återkommer i Athena Farrokhzads text. Det är världen i form av en sönderslagen kruka där skärvorna aldrig kan läka fullt ut. Fast vi börjar i en enklare ände, nämligen i barndomen och de första upplevelserna av poesins kraft. Och innan vi sätter igång samtalet ska jag bara säga att om ni hör ett litet gny och några lätta andetag precis vid mikrofonen så beror det på att Athena Farrokhzad håller ett litet sovande barn i sina armar medan vi pratar.
Jag tror inte att jag har liksom ett tydligt enskilt minne så. Som jag kan liksom referera till som första gången. Men däremot så minns jag ju väldigt väl mina läsupplevelser från liksom min högstadietid. Där ja, men det verkligen var så enormt drabbande liksom att möta sig själv i någonting som var skrivet för 100 år sedan. Och liksom sin egen fråga och vilsenhet och passion i världen. Så i en text som man bara sprang på, en dikt av en slump. Så det har jag jättetydliga minnen av, den, liksom, den typen av läsupplevelser från den tiden. Sen efteråt när jag tänkt på vad som måste ha varit liksom mina första erfarenheter av poesi, så tänker jag att det är de här barnsagorna på vers, de var ju ofta skrivna på vers, som jag är uppvuxen med, både på svenska och på persiska. Jag hade dels så läste mina föräldrar för mig, som ju föräldrar gör, men sen så hade jag också kassettband där jag lyssnade på de här barnsagorna. Och det tror jag var, jag kan liksom minnas att jag var fascinerad av de här texterna så som jag senare varit liksom fascinerad av poesi. Eller att det var en slags liksom erfarenhet av det lyriska som jag gjorde i mötet med de sagorna. Alltså just liksom hur man kan föras någonstans av språk. Någonstans där man, dit man längtat efter att komma, eller där man kan mäta sig själv på en plats där man inte ens visste att man fanns. Liksom. Dels av en berättelse, men framförallt av språket självt på något sätt. Av språkets rytm och klang och liksom melodi bara vaggas iväg av den liksom. Så det måste nog varit egentligen mina första upplevelser av att möta det lyriska. Så. Det var ju också ofta saker som jag inte förstod eller texter som jag var alldeles för liten för att förstå. Men som ändå var meningsfulla för mig för att de lät så spännande. Så det tror jag har varit en väldigt formativ upplevelse. Att ja, men just i det där gränslandet mellan liksom förståelse och oförståelse låta rytmen och klangen vara vägledande i en upplevelse. Alltså.
Där på högstadiet, vad var det konkret som du läste?
Alltså jag läste sånt som alla andra läste på högstadiet och sen mer på gymnasiet såklart. Men, ja, men du vet, de vanliga manliga modernisterna. Typ de ryska, de franska, de amerikanska, svenska också, finlandssvenska. Nej, men du vet, Majakovskij, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Ja, väldigt mycket franska modernister. Södergran. Walt Whitman. Beatpoeterna, jättemycket beatpoesi. Såklart. Ginsberg framförallt. Ja, men jag tänker att jag... Och faktiskt poesi som jag tycker har åldrats ganska dåligt i mitt liv. Eller som jag menar, jag kan fortfarande läsa och ha behållning av en dikt av Baudelaire eller Majakovski ibland. Men allt mer sällan alltså. Jag tycker liksom på den här sidan, puberteten, är det också lite svårt ibland att stå ut med den typen av liksom enormt patos. Jag tänker att det är verkligen är en typ av dikt som talar till liksom den platsen som man befinner sig på som tonåring. Det är verkligen liksom så här pukorna och symbolernas poesi liksom, den så här, det desperata hjärtat liksom i världen. Och det var ju fantastiskt att läsa det. Passion liksom. Passion och revolution på något sätt. Men jag kan tycka att det är liksom lite lätt patetiskt.
Varför tror du att det är svårt att åldras med det stora patos?
Men alltså, nej, men egentligen, jag är jätteförtjust i patos. Jag tror att det jag skriver också är, nej, men det är enormt patosfyllt och ganska humorlöst liksom. Och det är verkligen liksom de här stora abstrakta begreppen och mänskliga erfarenheterna som jag ändå är intresserad av liksom. För mig är skrivandet lite meningslöst annars, har man inte, eller nej, jag ska inte alls säga att det är meningslöst förresten, men jag är nog upptagen av liksom de ämnena just nu. Så egentligen är det nog inte patos jag har problem med, utan det grandiosa jaget, tror jag faktiskt. Egentligen är det kanske det som den här liksom tidsepokens modernistiska manliga, ska jag understryka, dikt kännetecknas av. Alltså det liksom självcentrerade, uppblåsta, lidande och liksom ja, men verkligen så självbespeglande jaget som på något sätt både ser och känner och tänker i världen och som samtidigt liksom älskar och sörjer sitt eget seende och kännande och tänkande. Det är liksom bara, det är enormt självbespeglande på något sätt ju. Ja, men det grandiosa jaget tycker jag åldras dåligt, helt enkelt. Av den enkla anledningen att jag, vilket jag är väldigt glad för, har ett lite mindre grandiost jag, eller mindre grandios jag-uppfattning än vad jag hade som tonåring liksom.
Hur har du då gjort för att inte få det här grandiosa jaget?
Alltså jag kan väl vara liksom självupptagen och narcissistisk och hybrisartad som alla andra, såklart. Men ja, vad har jag gjort? Jag har väl kuvats av livet som alla andra. Alltså jag tänker, men det är ganska lätt att vara 14 och bara tänka att man är liksom universums räddning typ. Speciellt om man då liksom, ens ego är underblåst av så här 100 dikter av Rimbaud som säger just det och som man identifierar sig med jättehårt liksom. Men sen när man har bara levt på ett tag och märker att så här, det blir så jävla grandiost var det heller inte, även om det var liksom helt okej. Det är en ganska liksom, det är en ganska bra sak tycker jag. Man får liksom jämka på något sätt sin föreställning om så, sin egen förmåga med sin faktiska förmåga.
Men liksom. Men hos många människor, särskilt förr i tiden, så verkar ju jaget bara bli mer och mer grandiost ju mer tilltryckta de blir av livet.
Så kan det ju absolut vara också. Men det brukar ju liksom vara ganska patologiserat. Eller det kan man ju diagnostiseras för. Nej, men alltså jag ska absolut inte säga att jag liksom excellerar i ödmjukhet. Så. Jag tror inte jag gör det mer än någon annan.
Hur var det då när du själv började skriva?
Jag kan liksom inte minnas en tid när jag inte har skrivit. Så det har nog alltid funnits som någon sorts uttrycksform. Men jag tycker att det alltid är, jag tycker man ska bli skeptisk när författare berättar liksom berättelsen om sig själva som någon som alltid har skrivit. Just för jag menar, det gör ju alla barn nästan liksom. Med någon sorts minimal uppmuntran så bara håller man ju på och utforskar språket. Och jag menar, alla barn liksom skriver lite och ritar lite och trummar lite och sätter på sig liksom en mantel och spelar lite teater och du vet så. Så att den där berättelsen som är liksom redan som sjuåring så här, skrev hon sagor, den tycker jag är rätt löjlig. Jag tänker att frågan snarare är liksom vem som fortsätter nu. Och det är ju dels en fråga om liksom rent konkret materiella resurser. Vem som blir uppmuntrad till att fortsätta. Och vem som har tillgång liksom till de medel som gör att det är möjligt att fortsätta. Och sen väldigt mycket slump, tror jag, också. Man möter någon, man liksom livet bara för en vidare. Men skrivit har jag alltid gjort, i alla fall. Inte särskilt raffinerat under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Men jag har nog framförallt varit en läsande människa. Eller för mig har skrivandet alltid varit en konsekvens av läsandet. Och jag tycker att det är mycket viktigare att läsa än att skriva. Jag skulle ändå klara mig. Du vet, det finns författare som säger så här, jag skulle inte överleva om jag inte fick skriva. Så känner jag inte alls. Men jag skulle nog klara mig betydligt sämre om jag inte fick läsa. Helt enkelt för att det är liksom det sättet som jag har för att hålla mig så här tänkande. Eller för mig, det finns, jag kan nästan inte särskilja läsandet från tänkandet.
Men varför tror du ändå att du var en person som fortsatte skriva?
Dels tror jag för att jag kommer liksom från ett sammanhang där så här det skrivna ordet hade enormt hög status. Faktiskt. Det är ju lite banalt, men där så här, det var väldigt, böcker var någonting väldigt fint. Där författare och poeter var väldigt högt ansedda. Men inte bara, utan också liksom filosofer eller intellektuella överhuvudtaget. Så att för mig var det liksom behäftat med ganska mycket prestige på något sätt. Eller auktoritet. Eller liksom, det fanns något väldigt otrovärt över det skrivna och publicerade och lästa ordet. Och då snarare liksom, mina föräldrar är inte alls några, jag kommer liksom inte från någon så kulturell bakgrund på det sättet. Snarare utifrån en liksom politisk miljö där det skrivna var väldigt viktigt. Så dels därför att jag liksom såg människor diskutera så skrivna ord liksom hela tiden med en passion. Och sen för att jag lyckades liksom, jag vet inte, hitta någon plats i världen som var min. Liksom. Att det ändå var ganska intuitivt för mig hur man med språkets hjälp liksom kunde åstadkomma någonting. Så. Att jag och det var väl förmodligen intuitivt just för att jag läste så mycket. Liksom.
Men när insåg du att det fanns en kraft i dina egna ord?
Jag vet inte om jag någonsin insåg det sådär på ett permanent sätt. Jag inser det ibland alltjämt och ibland inser jag motsatsen. Men gud, ja. Alltså, det är svårt att säga liksom. Jag tycker att jag har blivit så här väldigt uppmuntrad faktiskt av så här enormt briljanta kvinnor i min närhet under min barndom. Ja, men du vet så här, grymma pedagoger i skolan och så här, andra kvinnor i min omgivning som bara, du är bra och vad fick en fin dikt du skrev och fortsätt med det och så. Men det är ju svårt att säga om det verkligen handlar om att det fanns någon kraft i de orden eller om det faktum att jag blev så uppmuntrad till det gjorde att jag fortsatte liksom skriva och det kanske uppstod efter ett tag liksom. Någonting. Jag har nog, det här kanske låter lite drygt, men jag hade nog ganska gott självförtroende liksom, i förhållande till skrivande och till språk just. Jag är också uppvuxen i en tvåspråkig miljö. Det tror jag har varit liksom helt avgörande. Jag kan nog inte prata om min relation till poesi och litteratur utan att prata om liksom, att ha formats som en språklig varelse i en tvåspråkig miljö. För det tror jag för mig betydde att jag liksom redan från början förhöll mig till språk inte bara som ett kommunikationsverktyg liksom, utan också var, det har jag liksom väldigt tydliga minnen av, att vara väldigt, väldigt liten och tänka kring språk som någonting inte bara avsett för att liksom förmedla betydelse utan så här, skillnaden mellan vad saker heter på olika språk och hur konstigt och spännande det kan vara. Så det är ju ja, men flerspråklighet hos barn är ju någon sorts liksom generell kognitiv reflexivitet på något vis. Så.
Var det helt givet för dig att ditt liksom, litterära språk skulle bli svenska?
Ja, absolut. Eller det är för att det har alltid varit det. Det är nog också för att jag har läst nästan allt jag har läst på svenska. Jag har ju läst en hel del såklart på franska och engelska och persiska. Framförallt, men inte alls i närheten av hur mycket jag har läst på svenska ändå. Alltså jag menar, jag har ju nog önskat vid många tillfällen att mitt litterära språk vore franska eller engelska till exempel. Jag försökte ju skriva liksom, som jättemånga försöker. Skriva lite dikter på engelska och franska, men det var ju ännu kassare. Så det var ju kört liksom. Så.
Undrar vad egentligen vad som hände där med Babels torn när det ursprungliga språket splittrades.
Mm. Just det.
Det är ju en fin sån där mytologisk bild för människans, vad ska vi säga, för att det ska låta vackert.
Övermod kanske, jag vet inte vad du tänker.
Övermod, men också konsekvensen blir mångfald, splittring.
Mm.
Men jag har en känsla att poesin också föds där.
Mm. Ja. I splittringen.
Mm.
Ja, alltså den berättelsen om Babels torn har ju använts liksom på många olika sätt. Dels för att just illustrera straffet som kommer ur liksom högmodet. Människan försöker bygga ett torn för att ta sig upp i himlen. Och Gud straffar henne. Jag tycker att det finns något enormt vackert i att straffet är att inte förstå varandra. Så Guds straff är att det här liksom, det här enda språket som dittills har funnits, som alla har lyckats kommunicera på, som har möjliggjort för dem att liksom konstruera det här bygget utan problem, tas ifrån dem och liksom splittras till tusen olika språk. Jag tänker att det nästan är, så man tänker ju på det som olika språk i bemärkelsen liksom svenska, rumänska, khmer, arabiska, alltså olika språk på det sättet, att det är en berättelse som handlar om liksom hur vi blir så här kulturella varelser som tillhör olika kulturer. Men jag tänker att det nästan är en mer ursprunglig berättelse än så. För mig betyder nog olika språk inte nödvändigtvis svenska eller arabiska, utan liksom olika, jag vet inte, olika våglängder, liksom kommunikativa våglängder, så missförståndet, ett missförstånd som kommer före liksom. Det faktum att du och jag inte skulle dela ett faktiskt språk, utan ett missförstånd som är ännu mer liksom, ursprungligt mänskligt. Och det är klart att poesin finns och föds ur det missförståndet eller den obegripligheten. Jag tycker så mycket om det. Just straffet är att inte förstå varandra.
Jag tänker ibland att poesin är det som försöker hela det som där gick fel.
Som försöker bygga Babels torn igen.
Men kanske på ett bättre sätt. Mer förankrat.
Precis. Ett solidare bygge. Det är fint att tänka så. Jag tror att för mig är nog inte poesin så helande. Eller jag värjer mig nog för att tänka det eller säga det. Dels för att jag inte tycker det, eller inte för att det inte känns så, men också du vet, för att man ju använder poesi på det sättet, liksom lite inslängt i olika så här kulturella och pedagogiska och hälsomässiga sammanhang, typ här kommer lite dikt som ska vara så här helande för själen, och att det blir nästan ett sorts liksom, ja, men ett sorts uppbyggligt fenomen och ett sorts ornament liksom, som man ska lägga över någonting, som ett vackert smycke som ska göra en glad att titta på. Så tycker jag inte att det är. Eller så är det inte för mig. Men
i Trado så finns det en återkommande bild av världen som en sönderslagen kruka.
Ja. Ja, precis. Ja.
Finns det någonting som kan få skärvorna
att läka? Jag tror det till och med står i den sviten då som jag har skrivit i Trado. Att världen består av sönderslagna krukor. Jag tror inte att något sådant skulle kunna läka. Det är en bild som jag har stulit för länge sedan från Birgitta Trotzig. Kan jag faktiskt inte ens minnas vilken av hennes böcker. Men jag vet att det där med de sönderslagna krukorna som ett sorts material som världen består av från början på något sätt kommer från henne, och sen har det liksom malts och förvridits i mitt huvud, så att det kanske har väl lite att göra med hennes ursprungliga bild. Men jag tror att jag snarare än liksom en det är en jättekonstig bild. Det är en jättekonstig bild faktiskt.
Den kommer flera gånger.
Ja, den finns bara jättemycket. Ja,
det är verkligen som en av de genomgående temana.
Ja, verkligen. Men jag minns att jag till och med i slutskedet av arbetet med den här boken tyckte att det var en konstig bild. Att den är liksom lite obegriplig för mig också. Vadå sönderslagen kruka? Kruka liksom, jag brukar inte gå in och tänka på krukor, men det är någonting med den bilden som stämmer, tycker jag. Eller jag är nog på jakt efter det ofta när jag skriver saker som stämmer, som har någon sorts resonans i mig och förhoppningsvis också i någon annan, som sanna, även om de kan låta oerhört märkliga liksom. Men det är nog snarare så jag tänker mig världen och liksom det mänskliga livsvillkoret, om du förstår, inte som en liksom från början hel kruka som går sönder och som man sen kan laga och hela, utan som att det är en jättekonstig bild. Nej, men utan som att världen från början är liksom består av, eller är så här gjord uppbyggd av en de sönderslagna krukornas material liksom. Om du förstår. Som att man har liksom gått in. Ja, den är formad av det som var sönder. Alltså det här är helt obegripligt kanske för alla andra än mig. Men jag tror i alla fall inte på poesin som helande kraft. Det är ändå det viktiga i alla fall.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Athena Farrokhzad. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka.
Jag tillhör ju de här liksom utopiska socialisterna som ändå tror att det kommer att gå bra till slut. Vi kommer så här lyckas konstruera ett annat ekonomiskt system och framförallt liksom ett samhälle byggt på andra värden än de som vi lever efter idag. Och då tänker jag ofta på så här, kommer det finnas någon poesi i den världen? Kommer det finnas någon olycka? Och så, ja men du vet. I detta samhälle där vi får efter behov och ger efter förmåga. Liksom. Och då tänker jag att så länge döden finns så kommer dikten alltid att finnas. Helt enkelt. Ja. Och döden är ju ändå liksom det som är helt avgörande för att vi är människor eller för att vi är levande organismer överhuvudtaget. Man kan inte tänka sig liksom en människa eller en organism utan att tänka sig dess liksom dess död eller dess ändlighet ju.
Men hur hänger döden och poesin ihop?
Ja, det skulle jag gärna vilja samla ett stort gäng poeter om till och liksom ha ett stort seminarium om. Den podden skulle jag gärna lyssna på. Så här, alla poeter som jag tycker är bra sitter kring ett bord och pratar om hur döden och poesin hänger ihop. Kan du inte göra den podden?
Den här podden är den podden.
Är det?
Det är sant.
Fan också.
Det är sant. Det är... Men jag kommer inte dit varje gång.
Nej.
Men ambitionen är alltid det.
Ja, precis.
Att förklara vad döden och poesin är och hur de hänger samman.
Ja, precis. Nej, men... vad ska jag säga? I poesin pratar man ju, eller när man pratar om poesi så pratar man ju ofta om det sublima. Och så. Det har ju inte bara med dikt att göra utan liksom konst överhuvudtaget. Och det är... Jag tror att det finns lika många förklaringar av vad det sublima är som det finns människor som erfar sublimitet. Men jag tänker att det på något sätt är liksom erfarenheten av någon typ av liksom svindel inför existensens ändlighet och oändlighet på samma gång. Så. Som man gör som människa. Det är liksom den sublima erfarenheten. Och den försöker ju dikten ofta sikta på mot liksom. Att fånga den, att ge uttryck för den och att framkalla den liksom, känslan hos läsaren, även om man kanske inte alltid... Alltså när jag säger det så tänker man på en typ av ganska liksom romantisk och existentiell dikt som just håller på och liksom inventerar storheter, abstrakta storheter på det sättet. Jag menar inte nödvändigtvis den typen av poesi. Det kan också vara en humoristisk dikt eller en ganska liksom vardagsnära dikt eller vad som helst. Men jag tror fortfarande att poesin, att all typ av poesi ändå liksom siktar mot det sublima på något vis. Ja, det är ju inte ett så tillfredsställande svar, hör jag ju själv. Men jag menar, döden är ju fundamentalt obegriplig, skulle jag säga. Fundamentalt obegriplig. Jag tror att man ska kunna ägna 50 år av sitt liv åt att sitta och liksom tänka på döden och läsa om döden och försöka omfatta döden. Verkligen, verkligen i sitt psyke liksom, omfatta döden. Som fenomen. Sin egen dödlighet, andras dödlighet. Döden som en liksom komponent i mänsklighetens historia. Eller bara framförallt döden som ett liksom, ja, men som ett fenomen, som ett existentiellt, politiskt, samhälleligt, historiskt, inte fan vet jag, kulturellt fenomen liksom. Bara verkligen försöka omfatta döden, och jag tror att man skulle misslyckas. Jag tror inte att man kan göra det. Jag tror inte ens att man kan göra det i korta instanser. Jag tror liksom inte att man kan det. Eller jag kan inte det. Nej, men jag vill nog hävda att man inte kan omfatta döden. I att människans psyke är i grunden oförmöget att omfatta döden på något sätt. Som fenomen, vilket jag tycker är så påtagligt när någon man älskar dör. Det är som att det går ju inte att förstå det liksom. Det som är försonligt i sammanhanget, tänker jag, är att människans psyke kanske är lika oförmöget att omfatta livet eller liksom tillkomsten av ett nytt liv faktiskt. Det tänker jag, tänker ofta att det enda som man kan ställa bredvid någons död är en ny människa liksom. Men jag tror inte att vi kan omfatta döden. Och ändå är det liksom premissen för vårt liv. Ju. Det bara är så. Man kan liksom inte... Man kan inte bli förvånad. Eller man kan inte liksom bryta ihop som om det vore en överraskning. När döden inträffar. För på de premisserna kan man liksom inte leva. För det är det man signar upp på. Ju. Genom att vara människa. Och ändå kan vi inte omfatta den. Ja, men jag tror att dikten börjar i den obegripligheten ändå. Liksom. Tror jag. Faktiskt. Och att jag menar att någonting så oändligt som en människa kan utsläckas liksom. Det är ändå en terror.
Men jag skulle säga att där i mitt liv så har faktiskt, även om du värjer för ordet, så har dikten varit helande.
Ja, men ja.
Kanske framförallt i möten med döden.
Ja.
För att dikten visar att det finns en sanning bortom mig själv på något sätt.
Hur menar du då?
Jag skulle snarare kanske säga en sanning i mig själv.
Mm.
Någonting evigt. Jag vet inte vad det är.
Mm.
Men jag tycker att jag har märkt det.
Mm.
Och poesin har varit det bästa sättet att komma åt det.
Mm.
För att den faktiskt i sin form är så odogmatisk.
Mm. Absolut, det är den ju. För fint att du säger det.
Kanske det minst dogmatiska som finns i hela världen.
Mm. Fint.
I alla fall.
Vad fint att du tycker det. Det tror jag är ganska ovanligt. En ovanlig erfarenhet av poesi. Jag håller med dig. Jag tycker att poesin är en väldigt odogmatisk form av språk också.
Mm.
Just, men det är ju just för att det är en form av språk som inte kräver förståelse.
Mm.
Vilket ju är en missuppfattning att poesi måste göra. Eller liksom, skolan har ju helt och hållet förstört väldigt många människors relation till poesi. För att man tror att man håller på med konceptet liksom läsförståelse. Och man tror att man måste förstå. Mm. Men det storartade med dikten är ju att den rör sig mellan förståelse och oförståelse. Och liksom klangen och meningen på ett sätt som gör att man kan vistas i den och omfatta den och inte omfatta den på samma gång och bli omfattad och inte bli omfattad där på samma gång. Och det kanske liknar relationen till döden också. Och jag visste det, jag håller med dig om att det är odogmatiskt. Ja. Egentligen tror jag att vi är på helt fel spår. Eller så här. Det är ju jättefint om dikten kan vara helande. Faktiskt, för någon. Det är ju ej att liksom förakta. Jag tycker ju... Eller jag är så här, jag är allergisk mot när man försöker få poesin att ha en enda funktion. Vilket jag tycker ofta händer när man försöker säga så här. Det som grejer med poesi är att det är helande. Eller grejer med poesi är att... ja, men man kan söka tröst. Eller grejer med poesi är att man lär sig någonting eller så. Jag tycker att grejer med poesi är att den kan liksom möta oss på väldigt många olika sätt, på väldigt många olika platser i livet. Så det är bara, eller för mig är det en väldigt konkret erfarenhet liksom. Jag har så här läst för att bli glad när jag varit ledsen, eller läst för att känna igen mig, eller läst för att liksom inte känna igen mig, läst för att bli ledsen, läst för att skratta, läst utan att veta varför och sen förstått när jag har läst, eller läst utan att veta varför och sen inte heller förstått men ändå liksom blivit berörd så. Eller så här, jag tänker på, jag förstår det du säger när du pratar om det som att det finns någonting i en som är evigt. För mig är det nog liksom trösterikt eller så här försonande att tänka, åh gud, det här låter otroligt liksom hippie. men att tänka att tänka mänskligheten bortom subjektet liksom. Alltså för det jag liksom hittills har sagt om döden och min egen dödlighet och andras dödlighet och så. Det utgår ju från en föreställning om subjektet och individen liksom. Jag kan försvinna eller du kan försvinna så. Men om man skulle försöka lämna det, vilket är ju helt omöjligt och otänkbart. Eftersom det är grunden för hela vårt samhälle och vår liksom, kunskap om världen är ju subjektiviteten liksom. Men om man skulle lämna det och tänka så här, Nej, men ingenting dör, eller döden är inte alls premissen. Utan det handlar bara om liksom delar av en kollektiv massa som antar en ny form. Typ. Det tycker jag är försonande. Det tycker jag är. Alltså då kan jag komma i kontakt med en känsla av liksom något evigt. Ja, i och för sig, jag kan fatta vad du menar, för att det är också en känsla som kan finnas, som kan vara inom räckhåll i läsandet av dikten på något sätt. Men jag tycker att det är just det där liksom, på något sätt dynamiken eller dialektiken till och med, mellan så att omfattas och att inte omfattas på något sätt. Förståelse och oförståelse när man läser en dikt liksom. Att det är bara att man kan läsa någonting och så här, det där är jag och samtidigt inte, som kan ge en känsla av någonting beständigt i mänskligheten liksom, som är så, som gör då liksom väcker en känsla av världen bortom subjektet liksom. Fattar du vad jag menar?
Mm. För då är världen bortom subjektet, skulle kunna vara ett slags paradis.
Oj. Ja. Paradiset säger du, det klasslösa samhället säger jag.
Men är inte det precis samma sak?
Jo, jo, absolut. Alltså jag menar, kristendomen och marxismen har ju jättemycket gemensamt.
Mm.
Eller kristendomen, eller liksom den monoteistiska läran och marxismen.
Ungefär samma problem också.
Nej, inte. Nej, det är så långt vill jag inte sträcka mig. Nej, men jag menar, det finns ju liksom hela eskatologin och hela liksom, absolut, idén om liksom ett paradis eller ett klasslöst samhälle inom räckhåll som oundvikligen kommer att inträffa, men som vi samtidigt måste arbeta för. Så, det är ju en paradox som både liksom marxismen och de abrahamitiska religionerna har gemensamt liksom. Det är bara, det kommer liksom av sig självt samtidigt som vi måste arbeta för det.
Men varken marxismen eller de abrahamitiska religionerna har ju nått dit. Än.
Nej.
Ska vi tänka.
Nej. 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 Men vi jobbar på det.
I ditt sommarprat som blev så uppmärksammat.
Mm.
Du måste väl ändå säga att det blev.
Superuppmärksammat. Mm. Blev det. Ja, verkligen. Det var jätteroligt.
Där du verkligen trädde fram som en Får jag säga revolutionär?
Ja, det får du verkligen. Fast jag vet inte om jag håller med. Jag tycker...
Vad trädde du fram som då?
Nej, men vet du, alltså mina vänner som är födda typ på 40-50-talet, som var med liksom under 68-vågen eller som var aktiva under 70-talet, vet. Det är så flera av dem som har sagt till mig så här: herregud vilket liv det blev. På 70-talet så hade de tyckt att det här var ett mes-sosse-program liksom. Nej, men du vet, det säger också någonting om så här, den rådande samhällshegemonin. Så jag vet inte om det ens är ett särskilt revolutionärt program faktiskt. Det hade nog kunnat vara... Så jag försöker bara prata om så här fördelning av samhällsresurser och en så här human, även om jag hatar det ordet, men migrationspolitik och du vet så här. Jag hade nog kunnat vara betydligt mer revolutionär än så. Men absolut, visst. Jag framträder ändå som någon typ av socialist. Visst. Mm. Fortsätt.
I det programmet så fanns det som ett, vad ska man säga, ett omkväde. Som handlade om allt du inte kunde säga. För att
världen ser ut som den gör.
Exakt. Mm. Exakt. Jag ska inte sitta här och säga att du hade rätt eller fel i din liksom i det rent politiska. Mm. Men i min värld så tror jag att om man säger det som du inte sa, så kan det också förändra väldigt mycket.
Och
det du inte sa handlade ju om relationer, kärlek,
döden. Döden, konsten.
Döden. Mm. Det handlade om bara...
Fast vet du, det där är också en tråp. Det är också en stilfigur. Liksom, apropå poesi, att säga nu ska jag inte prata om träd, nu ska jag inte prata om kärlek, nu ska jag inte prata om döden. Det är ju ett sätt att faktiskt göra det. Så att jag vet inte om jag tycker att det är ett program som inte handlar om kärleken eller som inte handlar om konst. Jag tycker att det faktiskt handlar ganska mycket om det. Men att det var mitt sätt att kunna prata om det liksom. Att också ställa det i relation till faktiska liksom, politiska konfliktytor och kamper som pågår här och nu. Men jag menar, att det där omkvädet fanns i samma programmet hade ju också väldigt mycket att göra med liksom, Sommar i P1 som ett format. Så. Där ju den liksom, sedvanliga dramaturgin är så här... Den liksom, det lyckade jaget som berättar sin berättelse från liksom barndomens utsatthet till så här dagens framgångssaga liksom. Det är ett fullständigt horribelt format, tycker jag. Och att jag vill ju prata om liksom, jag vill ju prata om antifascism och migrationspolitik. Ja, för att jag ville det, för att jag tyckte att det var viktigt och för att det var liksom 2 månader innan förra valet. Men att jag inte bara kunde så här: hej allihopa, nu ska vi prata om Fort Europa, eller nu ska vi prata om så här, varför fas 3 är dåligt, utan att jag var tvungen att liksom hitta en formmässig ingång som faktiskt korresponderade med lyssnarnas liksom förväntan och föreställning kring Sommar i P1. Så. Och sen bryta emot, för att kunna bryta emot den. Liksom. Så. Jag skulle vilja prata om, nu måste jag istället prata om. Och sen sätta igång och prata om det andra. Men alltså, absolut, jag tror också att man kan spela sånger om kärlek och skriva dikter om träd. Eller och gör det, bör göra det. Och det tänker jag att socialister i alla tider har gjort faktiskt också.
Men din mormors trädgård där myntan växer längs med vattnet. Vad betyder den platsen för dig?
Det är också en bild liksom.
Du tänker bara Eden.
Nej, jag tänker inte Eden. Du tänker Eden. Men... Alltså om jag ska tänka mig liksom den utopiska platsen, om det är det vi pratar om, och det är det ju på något sätt, så tror jag ändå att den framför allt liksom alltså jag tänker nog ut, men det handlar nog om att jag är marxist och inte kristen helt enkelt, men jag tänker mig nog den utifrån liksom eller genom ett annat liksom spår i tanken som nog mer handlar om att jag, det handlar nog inte så mycket om bilder av grönska, utan även om det är ju väldigt fint med bäckar och mynta och sol och träd, fikonträd, jag tänker nog mer så här, vad skulle en värld kunna vara när en värld, vad är en värld bortom lönearbete? Vad skulle arbetet kunna vara då? Typ. Eller vad är så här, allt som har med kroppen att göra? Typ. Vad är intimitet? Vad är sex? Vad är, ja men arbete har ju också med kroppen att göra. Reproduktion, allt sånt. I en värld som inte innehåller exploatering liksom. Och det är ganska svåråtkomligt för mig. Det är ganska bildlöst. Så här, mitt paradis är nog ganska bildlöst faktiskt. Och det är kanske ett problem, jag vet inte. Vänstern säger ju så himla ofta så här, vårt problem är att vi inte har några visioner och vi måste ha med visioner som är attraktiva för människor och så. Det där tror jag inte alls på. Jag tror visst att vi har visioner. Och som är ganska enkla och lättbegripliga. Liksom. Frånvaron efter behov, åtvaron. Nej, frånvaron efter förmåga, åtvaron efter behov. Det är en vision. Liksom. Den är ganska begriplig. Men det kanske inte är en bild på samma sätt.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Athena Farrokhzad. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. Den adressen kan skrivas både med bokstäver eller siffror. På Twitter där har vi en hashtag som heter 60 minuter. Musiken var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano och sist hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist det var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.